P1, Sveriges Radio.
Och mindre än en timme väntar Frankrike, fotbollsjätten, favoriten i Studio 1. Ikväll ska det handla om laget som enligt de flesta ska skicka ut Sverige ur VM. Men innan avspark så ska vi ta tempen på de svenska fansen i Göteborg, Stockholm och New Jersey. Hur laddar de upp och hur mycket tror de egentligen på en skräll? Och så frågar vi Sveriges mästerlandslagsman Anders Svensson. Är Sverige verkligen helt chanslöst? Eller är det just sådana här kvällar som fotbollens under kan hända? Välkomna att lyssna. Ja, välkommen att lyssna. Det är om bara några timmar, eller inte några timmar, utan snart så ställs Sverige mot Frankrike i VM-slutspelet. På pappret så är uppgiften nästan omöjlig. Frankrike är en av världens största fotbollsnationer och Sverige är laget som egentligen inte ens skulle vara här enligt många bedömare. Och ändå så är vi här. Sverige är fram i slutspelet. Hundratusentals svenskar laddar framför storbildsskärmar på torg, ut och serveringar och hemma i soffan. Så är det egentligen då för känsla som dominerar just nu? Är det gravöl för avrättningen? Eller är det champagne innan festen börjat? På Slottsskogsvallen i Göteborg så samlas svenska supportrar för att följa matchen. Och där är vår reporter Linn Magnusson Lutche. Linn, hur är stämningen där du är? Är det gravöl eller champagne som man har laddat upp med?
Här är det nog mer uppladdat för champagne. Jag skulle säga att jag är faktiskt på Gamla Ullevi i Göteborg och här lever ju hoppet, må jag säga.
Ja.
Bland annat så har vi en William här.
Tjena, tjena.
Och du säger att du tror att Sverige ska vinna.
Det tror jag. Jag tror att det blir 1-1 och så vinner de på straffar.
Och Anton, vännen här, vad säger du?
Ja, men som sagt, jag sa ju 5-0 Sverige. Jag tror vi gör vår bästa match genom hela tiderna liksom.
Och vad säger ni om tempen på arenan här då?
Ja, det är fantastiskt. Det är jättemånga folk här. Goa folk. Fantastiskt.
Vi kom hit lite besvikna för då det är två ställen i Göteborg där det är liksom storbild. Det hade varit bättre om det var ett ställe så folk blir mer samlade. Det är inte jättemycket tryck ändå.
Ja, det är väl väldigt. William, håller du med Anton här om att det inte är bra tryck?
Vad sa du nu?
Håller du med Anton om att det inte är bra tryck?
Nej, jag tycker att det är tillräckligt i alla fall.
Ja, jag skulle säga att det är, åtminstone jag vet att det är högre kapacitet, några tomma stolar, men det är många tusen som har tagit sig in på Gamla Ullevi för att se matchen. Och jag vet också att det är många tusen som är kvar på Slottsskogsvallen och ska titta. Så mycket tryck i Göteborg och här är det ingen gravöl som dricks, det lovar jag.
Linn, Magnus och Lötje, det låter underbart, det låter som en otroligt peppig och positiv stämning. Vi hoppas ju att de här fansen har rätt i sin inställning. I Stockholm så är det många som har sökt sig upp på takterrasser och storbildsvisningar. På en av dem så har vi vår reporter Sara Rifat. Sara, hur laddar människorna där du är?
Det är jättebra och härlig stämning här. Folk är jättepeppade. Det gick knappt att liksom gå in här. För folk har liksom stått i kö i timmar. Och det verkar som att hoppet är det sista som lämnar oss. Folk är jätteoptimistiska. Men det intressanta är ändå att när jag frågar vem kommer ni heja på om Sverige åker ut? Så säger de Frankrike. Så det är liksom inget som helst hat mot Frankrike, men folk hoppas på att Sverige ändå vinner och de tror på det. Vissa har till och med bettat med kompisar om det. Mm. Jag har även träffat en tjej som fyller år idag och hon valde att fira här för hon tror att Sverige kommer vinna. Så det har varit liksom jättehärlig stämning. Och här har jag med mig tre killar som också tror starkt på att Sverige kommer vinna. Fredrik, hur kommer det säga att du tror att Sverige kommer vinna över Frankrike?
2-1 Sverige. Vi ska kopiera Japan igår. Smäll dem första gången de får bollen. Ta ett gult, första fem minuterna. Lindelöf, punktmarkera Olise. Och sen, Nelson har en riktigt bra förklaring till varför vi kommer vinna.
Ja, alltså jag frågade Nilsson här, vad kommer hända med Mbappé som alla tror kommer göra mål idag i Sverige? Men du verkar inte tro det.
Nej, Lindelöf kommer komma hem till hotellrummet, ta ut mobilen, nycklar och plånbok och Mbappé ur fickan. Klart!
Okej, lite kaxiga här ändå. Och du är också en av dem som tror på att Sverige kommer vinna. Men om det inte blir vinst så tänker du heja på Frankrike, visst?
Jajamensan, då är det Frankrike som gäller. Vi är näst bäst i turneringen, helt enkelt.
Du har inga skuldkänslor typ, kring att heja på motståndaren?
Nej, om Sverige förlorar. Men det kommer vi inte göra heller. Det är vinst.
Jag får prata med dig lite senare under kvällen. Men i alla fall, det är jättemånga som är väldigt optimistiska här. Vi får se hur det går för Sverige, men det är jättemånga som tror på Sverige i alla fall.
Ja, det låter väldigt härligt. Sara Rifat, som alltså befinner sig på en av Stockholms alla takterrasser där i storbildsvisning. Vi kommer kanske tillbaka till dig senare i sändningen. Nu ska vi faktiskt be oss till andra sidan Atlanten utanför MetLife Stadium i New Jersey. För där finns du, Simon Isaksson, vår utsände, mitt bland svenska supportrar. Simon, hur mycket blågult har du lyckats hitta där du är?
Men det finns en hel del blågula supporter här utanför den här jättearenan i fanzonen. Just nu så börjar folk mer och mer ta sig in på arenan. Vi är ju inte så långt ifrån att matchen ska sparka igång nu. Innan dess så har svenska supporter, några tusen tyckte jag mig ändå kunna uppskatta det till, marscherat hit från en travbana någon kilometer bort och i samlad trupp då tagit sig hit gulklädda. En av dem som finns här, Pernilla Kalif från Göteborg, Sveriges supporter som har varit med på många Sverige-matcher. Hur skulle du beskriva din egen känsla just nu?
Ja, känslan just nu är ju att det är fantastiskt att jag äntligen har fått komma hit. För jag har ju missat de tre första matcherna.
Ja, hur kom det sig att du kom hit till slut?
Ja, men jag har varit på semester och sen så bestämde jag mig i fredags att jag måste åka hit i once in a time life.
Och om då Sverige lyckas med bragden att slå ut Frankrike, stannar du i USA då eller är det här enda matchen du kommer gå på?
Ja, vi kommer stanna och åka till Philadelphia och vaska våran hemresa som vi har på fredag.
Vad tror du chansen är att det faller in?
Om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag att det är jättesvårt, men man vet ju aldrig. Vi hoppas in i det längsta.
Vad kommer vi göra på läktarna då som svenskar för att ge de här fransmännen en match? För jag ser ju väldigt många franska tröjor.
Ja, det är mycket fransmän, men de har sagt till oss att vi ska sjunga hela tiden. För det verkar som att de har varit väldigt duktiga både i Houston och Dallas och Mexiko, men de har inte riktigt hållit igång hela matchen.
Orkar man det då? Det är strålande sol över 30 grader.
Ja, vi måste.
Så det är fullt fokus både då på läktarplats och på planen. Svenska supportrar och svenska landslaget då som ska tävla och försöka vinna mot Frankrike. Inte bara på planen då utan även på läktarplats.
Simon Isaksson, det låter ju helt underbart. Finns det någon spelare så där som du har hört att man pratar lite mer om eller som man sätter sitt hopp till?
Ja, men det är ju Gyökeres och Isak som det sjungs mycket om bland de svenska fansen när de marscherar och så vidare. Och det är de också som franska supportrarna har mest respekt för, tror jag. Så att, det är ju på i anfallet som vi hoppas att den här matchen ska vinnas. Fast försvaret kommer bli väldigt viktigt här för att det är ju snarare fransmännen som kanske kommer ha bollen och attackera mest. Mm.
Simon Isaksson, vår korrespondent, mitt bland svenska fans, MetLife Stadium i New Jersey. Tack så mycket för nu. Nu ska vi faktiskt gå vidare här och om någon vet hur det känns att dra på sig landslagströjan mot en fotbollsstormakt så är det faktiskt vår nästa gäst. Han har spelat fler landskamper än någon annan svensk genom tiderna och han har mött Frankrike. Han har varit med både bragdmatcher och brutala uttåg. Välkommen Anders Svensson till Studio 1 kväll. Först Anders, är du lite avundsjuk på spelarna som får uppleva en sån här kväll?
Jo, det är man ju absolut. Samtidigt så är jag så gammal nu och jag, min tid har varit och jag har ju fått uppleva liknande stunder. Så att jag ska inte säga att jag är avundsjuk. Jag är glad för alla de som får vara med där och få både supportrar och framförallt spelarna att vara på plats och spela en sån här stor match som i VM. Det blir inte större än så. Så att troligt glad för deras skull. Jag hoppas att även om det kommer bli kämpiga minst 90 minuter så ska de hoppas att de njuter av det.
Mm. Kan du beskriva hur är känslan nu? Kan du beskriva stämningen där bakom? Vi vill alla veta. Hur beskriv?
Ja, men så alla är ju olika. Jag själv ville gärna bara att matchen skulle komma igång. Jag avskydde den här långa väntan. Man är på arenan så himla länge. Jag är ju rastlös av mig också, så jag vill ju att matchen ska komma igång. Uppvärmningen var ingen höjdare heller. Så att jag tror det är bara en lite lång väntan på att få kicka igång det som man verkligen vill ska ske, alltså matchen. Så att just nu är de nog väldigt, väldigt spända, men också fokuserade på att göra sina grejer för att vara så förberedda som möjligt. Taggade och nervösa såklart.
Pratar man med varandra? Är det skämtar man? Eller finns det liksom osagda regler att man ska vara tyst? Eller hur är det?
Återigen så är det ju väldigt individuellt. Mitt sätt var ju att vara ganska lättsam och skämta och skoja fram till matchen gick igång. Så blev det som en strömbrytare liksom, att nu var man igång. Men vissa gick ju in i sig själva och ville inte prata med någon i omklädningsrum utan satt och fokuserade och nästan mediterade. Så att det är väldigt individuellt det där också.
Om vi ska tänka på den här matchen då, om vi ska vara helt ärliga, så Frankrike är ju stor favorit. Men hur stor favorit? Ge oss den ärliga versionen nu, Anders.
Ja, nej, men det är ärliga. Jag tror inte det finns någon som tror på Sverige fullt ut. Sen hoppas man ju. Alltså det är väl en av de slutspelsmatcherna här som det är störst favorit. Argentina mot Kap Verde är väl större möjligtvis. Men Sverige har ju fantastiskt duktiga spelare och som kan göra det där lilla extra, framförallt offensivt. Men hur man ska få stopp på franska offensiven, det är inte så att vi har rosat marknaden defensivt i sista, så att man får ju försöka bara se till att inte släppa till några ytor bakom. De får komma runt, de får slå inlägg. Jag tror ju att våra mittlås är bättre i luftrummet än deras forwards. De vill ju gärna kombinera sig, göra sin gubbe och komma på skott, men just inläggsspelet, det är någonting som vi måste tillåta. Tänk tillbaka till för 24 år sedan när jag var aktiv, vi mötte Argentina i en liknande. Det var ju sista gruppspelsmatchen, men hela taktiken var att låta Argentina komma runt på kanterna, lyfta inlägg där. Jag tror det var Johan Mjällby och Andreas Jakobsson som nickade bort det mesta, och det som de lyckades vinna, det räddade Magnus Hedman. Det var en jobbig match att spela och det kommer det bli för de svenska spelarna. Men så länge man har ett resultat som är bra, alltså att man håller nollan eller man till och med leder matchen, så orkar man väldigt mycket och då accepterar man att spela på det sättet. För det är enda sättet att slå Frankrike. Och sen när vi väl vinner boll, visa ett mod och hitta bollar upp på Gyökeres och Isak. För de är världsspelare båda två, och de kommer vara oroliga, franska försvaret, om de får vettiga bollar och ytor att jobba på.
Mm. Det här med att Frankrike är sån stor favorit, hur mycket psykologiskt spelar det in? Vi har ju hört tidigare i sändningen här, så hade vi alla fans, ingen verkar tro på svensk seger. Spelar det någon roll för spelarna?
Alltså, jag skulle säga att det är drömscenariet för Sverige, för det är och tro på oss, och vi har egentligen ingenting att förlora. Frankrike har allt att förlora. Så för mig är det här, då har allt att vinna. Det är bara att gå ut och köra. Om Sverige förlorar matchen så är det bara det förväntade. Så att de har allt att vinna. Det är ett underbart läge.
Finns det något särskilt just med, du har ju själv mött Frankrike. Finns det någonting kvar av det Frankrike som du mötte en gång i tiden? Är det något speciellt med det franska laget som gör dem speciella som motståndare?
Ja, men alltså, Frankrike har ju alltid varit bra. Vann ju VM 98 till exempel. Och jag skulle nästan vilja säga att de har nästan en bättre trump än någonsin. Det skulle varit intressant om de ställde upp med två startelver olika. Båda de lagen hade kunnat ta sig hela vägen. Så, sån bredd och sån hög kvalitet har de. Det är ju helt otroligt. Mm. Och de kan ju, är det någon av de här offensiva spelarna som inte har en bra dag, så har de ju en, två, tre lika bra med andra kvaliteter som kan komma in och göra det. Det är ett nästan skrämmande bra trupp de har. Så förutsättningarna är ju inte jätteljusa för Sverige, men det är ofta då vi är som bäst, när ingen tror på oss.
Nej, när vi är i underläge. Du, häng kvar Anders, vi ska tillbaka nu till en uteservering i Stockholm och höra lite mer hur fansen ser på det här. Sara Rifat, du står mitt bland fansen. Eller hur?
Ja. Precis, och jag har nu hittat en fotbollstränare som jag gärna vill fråga. Hur tror du att det kommer gå ikväll? Kevin heter du.
Kevin, det stämmer. Nej, men jag tror väl att tyvärr att det inte kommer gå så bra. Jag har kollat på alla matcher det här VM:et och jag ser att Sverige har svåra, särskilt på inläggssituationer i yttre korridorerna. Där tror jag tyvärr att Mbappé och även Olysee och Dembélé kommer komma igenom. Och det kommer bli jävligt svårt för Sverige att kunna försvara straffområdet.
Alltså, du tror inte på underdogs?
Jag tror på underdogs i grunden, men jag tror tyvärr inte att det kommer räcka hela vägen. För Frankrike är jävligt bra och det är liksom de bästa spelarna i världen vi pratar om. Mbappé, Dembélé som vann Ballon d'Or, det snackas ganska lite om honom. Olysee, det är en av de bästa spelarna i världen just nu, så jag tror att det kommer bli jävligt svårt faktiskt.
Vem tänker du heja på om Sverige åker ut?
Om Sverige åker ut, eftersom jag är halviranier också och de åkte ut tyvärr, så kommer jag nog heja på Norge. Det är ändå grannland, så...
Det där är lite kontroversiellt, för jag har ändå pratat med andra som har sagt absolut inte Norge. Vem som helst, men inte Norge.
Ja, jag tänker så här, vi sätter Norden på kartan först och främst. Det är det viktigaste. Sen får vi se hur det går.
Bra. Tack så jättemycket Kevin. Tillbaka till er i studion.
Tack så mycket Sara. Förlåt, tack så mycket Sara. Det ska det vara, ingenting annat. Tack så mycket Sara från uteserveringen där. Vi ska tillbaka till dig nu Anders. Hur tror du att kvällen kommer se ut när domaren blåser av? Om du får gissa.
Ja, det finns ju två olika. Det finns ju vad jag tror och vad jag hoppas. Jag kör en slags blandning här. Att jag tror att Sverige gör det här till en minnesvärd kväll där man håller Frankrike stången och man tar det till förlängning. Men tyvärr orkar man inte stå emot och Frankrike vinner förlängningen med 2-1.
Okej.
Efter förlängning. Så att vi känner att det är en heroisk insats. Vi visade verkligen upp oss från den bästa sidan, men tyvärr räckte det inte till. Det är snopet egentligen, skitsamma, kan lika väl förlora med 3-0 då, men det är klart att jag någonstans hoppas att det går att studsa våran väg längt, liksom man krigar och man kämpar, ja. och det liksom går stolpen in för oss istället, men det ska mycket till.
Kan man fråga dig som gammal landslagsspelare, vilket lag, om det nu inte går Sveriges väg ikväll, vilket lag håller du på då?
Jag kommer inte säga Frankrike i alla fall, för jag är ju väldigt förtjust i Messi och tycker det är den absolut bästa fotbollsspelaren som jag någonsin har sett, och han får vinna VM igen för att kröna den karriären han har haft, vore fantastiskt. Sen tycker jag ju det, jag har ju många norska kompisar och haft lagkompisar, så att jag är väldigt glad att det går så bra för Norge, men här är man lite tveksam. Man är ju också väldigt svensk och vi har ett silver, ett brons i VM. Man vill ju inte att Norge ska ha ett guld och trycka ner oss. Vi vill ju fortfarande vara storebror någonstans. Samtidigt så skulle jag vilja att Norge går riktigt jäkla långt, för de gör någonting väldigt, väldigt bra med sitt landslag, med sina spelare och på klubblagsnivå, och det vore inte fel om vi i Sverige tittade mer på dem, hur de jobbar, för att också visa att det är möjligt. Så jag håller på Norge och Messi.
Norge och Messi. Men du, bara kort, hur ser framtiden ut då för landslaget nu? Vad tycker du, vad är det för shape på landslaget?
Vårat landslag, vad det är för shape?
Ja.
Formmässigt tänker du, eller hur de ska ställa upp, eller vad tänker du då?
Nej, jag tänker på framtiden efter det här, när vi har gått vidare.
Ja, nej men alltså du har ju ett par spelare, tittar du Jökeres Isak som är världsspelare, så är de ju en väldigt, väldigt bra ålder, och det är ingen som säger att de inte kan vara minst lika bra vid ett eventuellt nästa VM. Sen har du ju en hel del unga spelare som kommer fram också. Ajare som har gjort ett väldigt, väldigt bra VM är ju inte gammal, Lukas Bergvall med mera, så att vi har Vidar Zetterström i mål som är ung och en framtid. Så att det ser väl ganska bra ut där. Sen fylla på, vi det är väl det problemet vi har nu, verkar vi ha om några år också, just det här, det här gamla försvarstänket att stoppa motståndarna och se en tjusning i det. Nu för tiden är det ju väldigt mycket att alla tittar på YouTube och liknande och ser skills, och man vill vara en spelande mittback. Man ser inte njutningen till att vara den här mittbacken som vinner alla sina dueller, som stoppar motståndarna, utan man vill alltid vara kreativ. Och det tycker jag, det hade varit kul om vi kunde få fram sådana spelare igen. Det har vi haft mängder av innan.
Tack så mycket för det, Anders Svensson. Och vi hoppas att du får några riktigt bra, härliga timmar framför dig nu. Tack så mycket.
Tack själv. Tack.
Och nu så ska vi gå tillbaka, tänker jag, vi ska faktiskt till Stockholms stadion, där vi har Helena Gelani som befinner sig bland de svenska fansen. Och nu kan vi ju se här på skärmarna att det har börjat värmas upp. Hur är stämningen bland fansen på Stockholms stadion, Helena?
Stämningen är helt fantastisk. Det är fyllt av människor som dansar, som skriker, som sjunger. När franska landslaget syntes på skärmen så var buropen väldigt höga. Men det märks verkligen att det är en knapp halvtimme kvar till match. Och jag skulle säga att alla här är väldigt hoppfulla och vill se en vinst. Och jag står här med Marcus Demianos. Marcus, vad hoppas du på ikväll?
Vad sa du?
Vad hoppas du på ikväll?
Jag hoppas att Sverige vinner och går vidare i VM. Vi ska komma hem hela VM-pokalen.
Och hur är stämningen här, tycker du?
Jag tycker det är kul att se hur hela landet har enats och hejat tillsammans på vårt landslag. Yes.
Jag är också här med Andreas Marcos. Hur känns det för dig att vara här?
Ja, men det är otroligt fint att se hur alla har samlats här för denna speciella dag för oss. Även om många inte litar på Sverige, så vet jag att vi kan klara det här om vi verkligen finns där för dem.
Vad hoppas du på för resultat?
Jag hoppas på 3-1 Sverige. Det tror jag på.
Tack så mycket för mig.
Tack så mycket, Helena. Innan jag släpper dig helt och hållet, så vi har ju hört från de andra platserna vi har varit. Vi har ju både varit i Göteborg och i New Jersey, där vi har hört de svenska fansen. Alla verkar väldigt, väldigt positiva, men alla känner ju också någonstans på sig att det kommer att bli svårt. Men du nämnde att de buade när Frankrike kom ut och värmde upp. Men vad hejar man på annars om inte Sverige går vidare?
Oj, den frågan har inte jag ställt tyvärr. Men jag kan säga så här, att när jag stod i kön så var det inte lika självklart att Sverige skulle gå vidare. Det var väldigt, väldigt nervöst där ute. Men här inne, när alla står ihop, då känns det som att hela den här arenan, jag tänkte säga hela Sverige, men alla som står här, de har gått ihop och tror verkligen på en svensk vinst. Så det är så mycket jag kan säga.
Helena, stort tack för det. Och det låter ju som att stämningen är på topp. Stort tack för det, Helena. Och vi har alltså hört Helena Gelani från Stockholms stadion. Vi har hört Sara Rifat från Göteborg. Och vi har även hört vår korrespondent Simon Isaksson direkt från New Jersey, rapporterat under den här sändningen idag. Och med det så är det här slut allt om VM för idag. Om liten drygt en halvtimme så är det alltså avspark Sverige-Frankrike i 16-delsfinal. Följ hela matchen i P4 och i vår app. Nu så fortsätter vi med en återsändning från Studio 1 tidigare idag.
Ja, alldeles nyss kom beskedet från USAs högsta domstol. Domstolen stoppar Donald Trumps försök att begränsa lagen som ger barn som föds inom USAs gränser rätt till medborgarskap.
Gina Lindberg, USA-korrespondent, du finns på plats utanför högsta domstolen i Washington. Gina, hur motiverar HD den här domen?
Ja, högsta domstolen hänvisar till att konstitutionen, det 14:e tillägget i konstitutionen, ska fortsätta gälla. Och chefsdomaren John Roberts skriver i beslutet att Trumps order, presidentorder, han vill ju riva upp detta, Trumps order bryter mot konstitutionens 14:e tillägg. Medborgarskap både då och nu är rätten att ha rättigheter, rätten att fritt delta i vårt politiska sammanhang, skriver Justice Roberts i beslutet. Och han tillägger här i slutet, vi håller det löftet även idag. Det vill säga, majoriteten av domarna här inne, de 9 domarna, hänvisar till att det är så här konstitutionen har skrivits och det är så konstitutionen ska fortsätta tolkas. Det vill säga att de barn som föds i USA, de ska bli amerikanska medborgare alldeles oavsett om föräldrarna är det eller inte. Och det var ju det som Trump ville ändra på. Det är 9 domare i högsta domstolen. De flesta av dem är konservativa, anses vara konservativa, men det var bara 3 av de konservativa domarna som anmälde avvikande åsikt, så att majoriteten 6 domare röstar alltså för att ta bort Trumps presidentorder som skulle ha inneburit att barn som föds här inte längre automatiskt skulle få det där medborgarskapet. Så att det här är ett stort bakslag för Donald Trump och en stor framgång för människorättsorganisationer och demokrater som har drivit på för just den här tolkningen som HD nu ställer sig bakom.
Mm. Något av det första president Trump gjorde när han kom till makten i fjol var ju att signera det här dekretet för att upphäva rätten för barn som föds i USA för att automatiskt få medborgarskap. Varför har det här varit så viktigt för Trump?
Ja, det har ju varit ett av hans största vallöften att överhuvudtaget göra något åt illegal invandring, att strama åt invandringen till USA. Migrationspolitiken var valfrågan nummer 1. Så att det var ju väldigt tydligt att redan första dagen som president så fattade han det här beslutet, och det gjorde han utan att gå via kongressen eller gå via domstolar, utan han fattade det här beslutet genom det som kallas för presidentorder. Alltså när presidenten fattar beslut på egen hand. Och då bestämde han att i fortsättningen så ska det här automatiska medborgarskapet för alla som föds i USA, det ska inte gälla om föräldrarna är här tillfälligt eller föräldrarna har kommit in i USA illegalt. Mm. Men det är det som nu HD säger nej till. Och det Trump har pekat på är också att han menar att den här möjligheten att föda barn i USA och det barnet blir amerikansk medborgare, det är som en sorts magnet för illegal invandring, har Trump sagt. Han kallar det här för anchor babies, ankarbarn, att människor kommer hit på olagligt sätt och sen passar på, så att säga, när mamman är gravid för att komma in och föda barnet och få en förankring i USA. Det är så han har motiverat att det behöver ändras.
Mm. Ett stort vallöfte från president Donald Trump, men högsta domstolen stoppar nu då försöket att begränsa den här lagen. Gina Lindberg, hur stort bakslag är det här för Trump?
Det är ett väldigt stort bakslag. Just därför att det är liksom kärnan i hans politik. Att det är så mycket av hans valkampanj, av hela hans ideologi som baseras i det här att strama åt invandringen. Och då var det här en viktig punkt. Så att för honom och gentemot hans väljare så har det här varit en väldigt viktig diskussion. Han har kallat det här för födsloturism, att människor kommer hit och föder barn och får en förankring i USA. Mm. Och å andra sidan så har det varit lika viktigt för demokraterna, för många människorättsaktivister och för många som helt enkelt bara hänvisat till konstitutionen och sagt att det var så här våra förfäder ville att det skulle vara. Det vill säga att de som föds i USA ska ha rätten att bli amerikanska medborgare oavsett bakgrund. Och det är en viktig del av det amerikanska samhället och hur det här landet har byggts upp. Mm. Och det är ju lite symboliskt speciellt att det här beslutet kommer just idag, därför att på lördag är det 4 juli, det är 250-årsjubileum för USA som land, och just den veckan så kommer det här väldigt, väldigt viktiga och stora beslutet från högsta domstolen.
Häng kvar, Gina Lindberg. Vi har med oss Fredrik Bergman Evans, också expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Välkommen till Studio 1, Fredrik.
Tack så mycket.
Vad är din reaktion på domen?
Min reaktion på domen är att det var rätt väntat att Trump skulle förlora det här. Det här handlar ju om en bestämmelse i den amerikanska konstitutionen som har funnits sedan slutet av 1800-talet och som i korta drag säger att den som föds på amerikansk mark förvärvar amerikansk medborgarskap. Och de senaste 100 åren så har den här bestämmelsen tolkats så att det gäller då även de personer som då tillfälligt befinner sig i USA eller till och med illegalt. Sen är det de senaste 20 åren som det har vuxit fram en alternativ tolkning av den här bestämmelsen, och det är framförallt då konservativa och republikaner då som har hävdat att nej, den här bestämmelsen går inte så långt, utan man måste se det som att den här grundlagsbestämmelsen, den kom till efter det att slaveriet avskaffades, så att poängen med den här bestämmelsen var egentligen bara att ta sikte då på de personer då som tidigare hade varit slavar och därmed inte ansett som medborgare, att det här var en bestämmelse för dem. Och att den inte tog sikte då på den typ av migration som man har nu då flera hundra år senare, och därför så ska den inte omfatta illegala invandrare. Men det här är fortfarande rätt perifer tolkning, så att högsta domstolen nu står bakom den här mer etablerade tolkningen av födslorätten, det var rätt väntat.
Och USA är ju ett av knappt 40-tal länder som tillämpar den här principen att om man föds inom landets gränser så blir man också amerikansk medborgare. Varför är det så?
Ja, det kan man ju fråga sig, och det tror jag är liksom också det som är grunden för varför Donald Trump har lyft upp det här som en viktig fråga. Det är ju 50-60-tal länder som har den här principen, och den är ju rätt gammal. I USA så härstammar den ju från liksom gammal brittisk rätt, alltså USA skapades ju av personer som då flydde religiöst förtryck i England, och de tog ju med sig mycket av det som stod i de brittiska lagböckerna, och det här var en sån gammal princip. Och det är klart att när den här principen kom in i den amerikanska grundlagen på slutet av 1800-talet så såg migrationen väldigt annorlunda ut, och det är det som Trump nu har försökt då att utmana den här mer historiska tolkningen av grundlagen, men här går han bet. Sen är inte jag helt säker på att det är helt klart så att det här är ett bakslag för Donald Trump, men jag tror ändå att det finns nog en hel del av hans rådgivare som nog kunde förutse att det här inte skulle gå juridiskt. Så att man kan ju också fundera på om det här är... Jag tror ju att även om Trump kanske är sur idag så kommer det kunna vändas till hans fördel opinionsmässigt. För det här skapar ytterligare en konflikt där då Donald Trump kan säga att här har då amerikanska högsta domstolen nu slagit fast att illegala invandrares barn ska bli medborgare. Och att skapa misstroende mot myndigheter och domstolar, det är ju vad Trump har byggt hela sin politiska karriär på. Så det här kan ju vara en förlust som han kan vända till en fördel i opinionen nu när det ser dåligt ut också inför mellanårsvalet. Så jag är inte helt säker att Trump kommer vara så besviken, utan att det här kanske blir någonting som han kan elda upp sin bas kring och få dem entusiastiska kring, att han ändå står upp för det som ju många av hans väljare säkert tycker är rätt och rimligt, att personer som vistas i USA illegalt inte ska få medborgarskap. Och nu kan då högsta domstolen bli ytterligare en fiende för Donald Trump.
Vi hörde ju Gina Lindberg prata om just det där med att kritiker till den här ordningen menar att det här leder till födelseturism, att gravida kvinnor reser in till USA och kan föda sina barn där och därmed ge sina barn amerikansk medborgarskap. Hur vanligt är det, skulle du säga?
Ja, det har jag har ingen uppfattning om hur vanligt det är att man gör det, men man kan ju konstatera att de möjligheterna har funnits. Alltså att det här har ju inneburit att om man som svensk till exempel har semestrat i USA och så har man varit gravid och fött barn i USA, så har man ju då helt plötsligt förvärvat ett barn då som har förvärvat amerikanskt medborgarskap. Det är väl klart att det kan vara en faktor som kan påverka, men jag har inga sådana uppgifter, utan det här är väl... Det finns ju mycket i Donald Trumps politik som inte berör så många människor rent faktiskt, men som kan elda upp en opinion som är kritisk mot invandringen. Och det här har väl blivit en sån symbolfråga där Donald Trump ju tänjer på gränserna, och här sätter högsta domstolen stopp för det. Och principiellt kan man ju säga att det här tillhör väl en av de stora nederlagen för Donald Trump i högsta domstolen under hans andra mandatperiod, tillsammans med det här då tullavgörandet där han förlorade.
Gina Lindberg i Washington, vad säger du om det som Fredrik Bergman även säger, att det är visserligen ett stort bakslag för Donald Trump, men han kan också dra nytta av det här? Vad tror du om det, Gina?
Jag tror han kommer försöka det, men att det är ett stort bakslag är ingen tvekan om. Han har verkligen visat att han tycker att det här var superviktigt, bland annat genom att han som första president i historien var med när högsta domstolens domare skulle lyssna på argument. Då dök president Trump upp i rätten, och det har aldrig hänt tidigare. Och det här med att det bara skulle vara en symbolfråga, det är ju faktiskt väldigt många som berörs rent konkret av det här beslutet. Om det är ungefär 250 000 barn enligt forskningen som föds varje år i USA som skulle omfattas av det här om det hade rivits upp. Så att det får ju konkreta betydelser för väldigt många. Och det blir också en diskussion rent historiskt om svartas rättigheter, för att det hör till bakgrunden här att när det här tillägget i konstitutionen kom till, då var det också en diskussion om befriade slavar och deras barn och barnbarn. Skulle de vara garanterade medborgarskap i USA? Ja, det fick de genom det 14:e tillägget. Så att den aspekten finns också med i sammanhanget här, i kontexten. Att det också handlar om svartas rättigheter i grunden.
Säger alltså Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi kommer ju höra mer av dig, Gina, om en liten stund i ett helt annat ämne. Vi säger också tack till Fredrik Bergman Evans, expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Tack! Ja, flygbolaget SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan, vilket är den största investeringen i bolagets historia.
Och samtidigt gör bolaget en stor satsning på Köpenhamns flygplats Kastrup, som beräknas leda till 4 000 nya jobb i södra Sverige under de kommande 4 åren. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. SAS har ju nyligen varit igenom en tuff ekonomisk period, konkurshot, rekonstruktion. Hur kan bolaget nu göra en sån stor flygplanssatsning?
Ja, man får ju säga att en på nytt födelse för SAS, som nu försöker blicka tillbaka till historien och ta större marknadsandelar och komma tillbaka till det som kanske var glansdagarna för SAS för många år sedan. Det var ju så att bolaget var igenom en rekonstruktionsprocess där man fick in en hel del nya ägare när den var slut. Så många befintliga ägare, de blev av med sina investeringar och förlorade pengar i det här, men istället fick man nya ägare, däribland flygbolaget Air France KLM, som också i princip vill ta över SAS, kan man säga, när det pågår en process kring det. Så att det här gjorde man fick in nya pengar och man nu då försöker att växa. Det har varit turbulenta år för SAS, nu försöker man väl att lyfta då, skulle man kunna säga.
Mm. Den största investeringen i företagets historia, vad är det SAS satsar på?
Ja, det är att man ska få många fler långdistansflygplan. Man vill öka antalet destinationer man flyger till, till exempel Nordamerika, men det pratas även om andra delar utav världen där man vill öka Asien, Sydamerika, Afrika och sådär. Så det handlar om en stor satsning där man köper in då nya Airbus-flygplan upp till 40 stycken, och tittar man på värdet på den här affären så pratas det om att det som kallas listpris är på runt 100 miljarder kronor. Men sen är det ofta så att flygbolag i såna här affärer får stora rabatter, så det är inte alls säkert att SAS betalar så mycket, men det är en väldigt stor affär. Hur mycket som SAS betalar, det vill man inte gå in på. Och man säger också att det handlar om en satsning på flygplatsen i Köpenhamn, Kastrup kallad, och där ska man då ha fler destinationer, och man tror att det här kommer leda till många nya jobb på olika sätt, inte bara hos SAS utan även runt om hos underleverantörer på flygplatsen till exempel, och även den bredare ekonomin. Så att det pratas om 25 000 nya jobb fram till 2030 i det stora hela, och att runt 4 000 av dem skulle kunna hamna då i södra Sverige. Mm.
Men just det här att Köpenhamns flygplats Kastrup ska bli det nya flygnavet i Skandinavien, var det väntat?
Ja, det får man ändå säga. Det är den riktningen som SAS har pekat ut de senaste tiden, och man varit tydlig med att man tycker att det är den flygplatsen som ligger bäst till exempel för att göra den här expansionen, och att det är det som ska var navet. Och sen kan man ju också konstatera att i samband med att SAS fick nya ägare så var ju danska staten en av dem som blev storägare i bolaget och som äger en stor del utav SAS. Och danska staten, för dem är det ju viktigt med flyg från Kastrup som är en stor arbetsgivare, en stor arbetsplats. Så att ur det perspektivet så var det ju helt väntat att det är där man gör den största delen utav satsningen.
Mm. Vad innebär det här för svenska resenärer?
Ja, det beror ju lite på var man bor i landet, där man bor i södra Sverige, så där är man ju väldigt glada och säger att det här innebär ju mycket för näringslivet. Det innebär att man kommer få fler linjer ut i världen och fler linjer som då flyger till Skandinavien också. Man kan få turism och sådär. Så sen finns det väl kanske de som har varit kritiska mot att det inte är lika mycket satsningar som görs på Arlanda. Så att det finns säkert de som hade velat se mer satsningar på Arlanda. Men där säger ju då SAS att det ska bli nya destinationer, framförallt ifrån Köpenhamn, men även ifrån Oslo och ifrån Stockholm och Arlanda då. Men det är klart, det finns säkert de som hade velat hoppats att det skulle bli mer ifrån Arlanda.
Vi har också med oss Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair. Hans-Jörgen, du deltog också på presskonferensen Kastrup under förmiddagen. Hur skulle du beskriva stämningen där idag?
Ja, det är länge sedan jag har sett ett så positivt SAS-ledelse som jag har sett idag med omkommande Werf, chefen i SAS, på scenen där, som annonserte då att de skulle investera i upp till 40 nya långdistansfly. Så detta har ju varit en fantastisk dag för bolaget SAS och alla ansatte, och att också bolaget nu har 80 år. Så det var väldigt god stämning och väldigt god tro på framtiden i på presskonferensen på Kastrup. Mm.
Är det här ett tecken på att bolaget verkligen har vänt utvecklingen?
Alltså, hvis vi ser på siste års årsregnskap då, fra resultatet fra SAS, så var jo den forbedring på omkring 5 milliarder svenske kroner fra året innan, hvor SAS i 2025 hadde et driftsoverskudd på 2 milliarder kroner mot minus 3 milliarder svenske kroner i 2024. Så SAS er helt klart på rett vei, og så kommer de nå inn i en ny familie her i løpet av 2026, hvor Air France og KLM blir da de som SAS skal under vingene på. Mm. Det er klart, altså, det også har en viss betydning i denne sammenhengen.
Men just at SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan. Hur är det möjligt för SAS ekonomiskt att lägga en sån här stor order?
Ja, det spørsmålet kommer jo opp på når SAS-ledelsen stod på scenen, på hvordan han tenkte å gjøre det. Og forhandlingene omkring finansieringen av disse 48 flyene, den er ikke på plass enda. Det er noe selskapet skal i gang med. Men slik som jeg forstår det, så tror jeg det er lite sannsynlig at man på en måte skal kjøpe så veldig mye fly. Det blir nok forskjellige former for finansielle leasinger som blir måten man skal. Så er det viktig å få med seg at disse flyene leveres jo ikke som på, plutselig på en gang. Det skal jo gå over lengre tid. Så dette tror jeg sannsynlig på.
Vi har lite problem med uppkopplingen där, Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker. Jag hoppas att du hör mig när jag frågar. Du säger att finansieringen inte riktigt är på plats. Hur vågar de då ha en presskonferens och säga att de ska satsa närmare 100 miljarder kronor?
Ja, först så har man ju gjort en avtal med Airbus och med motorleverantören Rolls-Royce, och så är man självklart i gång med förhandlingar när det gäller finansiering, men det er jo slik luftfarten er skrudd sammen, så setter man seg ned når man har forhandlet frem priser og terms med leverandøren av fly og motorer og det som trengs, så går man i gang med å forhandle frem en finansiell løsning. Så det er klart at man starter ikke med blanke ark her, men at alt skal på plass før alt er på plass. Men det tror jeg SAS kommer til å klare bra, og de har en god familie nå med fransk olje bak seg.
Sverige och Norge, ska vi säga, sålde sina andelar i bolaget 2024. Danmark äger fortfarande 26%. Har det påverkat att man nu väljer att satsa just på Kastrup, som är Köpenhamns flygplats?
Det kan nog ha noe påverkning på det, fordi at danske staten är ju också 98% av Kastrup lufthavn. Men nå ligger jo København Lufthavn ligger veldig strategisk godt til i forhold til det som SAS tenker å gjøre fremover. Og hvis du ser for deg da, at du har Paris, Charles de Gaulle med Frans, og så har du Amsterdam med KLM, og så har du København med SAS. Det er et bra samspill mellom disse tre selskapene. Utvikler sånne store megahubber. Og det betyr jo at SAS også vil forsøke å ta tilbake igjen en av de pionerene som flyttet fra Europa til Afrika og Amerika, og fly de via København, slik at de skal da utvide rutenettet sitt. Så derfor er København en strategisk riktig flygplats för SAS i den satsningen vi har tänkt att göra framåt.
Säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Wind Air, på en halvknackig uppkoppling där. Vi hörde nästan precis allt du sa. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. Du var ju lite inne på det. Vad tror du om vad SAS plan är för Arlanda och Gardermoen? För nu är det väldigt mycket Köpenhamns flygplats Kastrup i fokus.
Ja, men man har ju sagt att man ska fortsätta då som nu och sen utöka med en del destinationer, men exakt vad man har tänkt sig, det är ju än så länge oklart. Man har inte velat gå in på några nya destinationer eller sådär. Man kan väl också fylla på kring lite det som vi hörde här, men det är klart att för SAS är det här också en form av risktagande med tanke på deras ekonomiska historia, med tanke på hur konkurrensutsatt flygbranschen är här. Man gör en väldigt stor affär, man får in nya flygplan, man ökar antalet flygplan. Det gäller ju också att man hitta resenärer som vill flyga med SAS, och vi är ju inte så att SAS är de enda som vill växa inom flygindustrin så att, och flygbranschen, så det är klart att det kommer att bli en utmaning för SAS att liksom lyckas växa så mycket som man vill, och det är också en ekonomisk risktagande att göra så här. Det finns ju en risk att man tar sig vatten över huvudet.
Varför tar man den risken?
Ja, man ser ju att man vill växa och att det förmodligen är så att man tycker att det är värt att göra det här för att kunna ta, och att man måste göra så här stora satsningar för att kunna ta marknadsandelar. Och man kommer ju också då, om allt går som planerat, in ännu mer i Air France KLM-familjen framöver, och att det liksom gör att man får tillgång till att bli en ännu större koncern så att säga. Så att det är väl det man ser, men det finns ju alltid risker med att göra så här stora satsningar om man inte lyckas få kunderna att välja det här, sitt eget flygbolag. Och samtidigt ska man säga också att SAS lyser till exempel fram att det är en fördel att köpa in de här planen eller leasa dem då, beroende på vad det blir, med tanke på bränsleeffektivitet, att de drar mindre bränsle, vilket dels minskar utsläppen då, men det är också så att det är klart att det minskar kostnaderna för bränslet, och vi har ju sett att bränslet har blivit klart dyrare, till exempel under kriget här, då var det ju i Iran, då gick ju bränslepriserna upp enormt en period, så att det är klart att sådana saker kan ju också då gynna SAS på längre sikt om man har mer bränsleeffektiva plan.
Viktor Jensen säger det, reporter på Ekonomiekot. Vi hade också med Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker.
Och programledare i eftermiddagens Studio 1 var Susanne Westergren och Ylva Lilja. Nu fortsätter förstås fotbollskvällen här i Sveriges Radio. Om en liten stund är avspark mellan Sverige och Frankrike i VM-slutspelet. Producent ikväll har varit Isak Krona. Tekniken sköter som Marcus Östlund. Jag heter Samantha Kord. Tack för att ni har lyssnat. Trevlig kväll.
Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till festen i den här hallen.
Ja, det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.